Kapitel 12. Komma hem, sidan 173. Enaja var den första som steg fram och kysste dem på kinderna. Hon sa, välkommen hem, syster. Vi har väntat länge på dig. Äldre har berättat att hon stal mina pajer, till hon, och rättade till sjalen med en uppenbart spelad irritation, som dessutom förråddes av ett skratt. Det var inte renhårigt av henne att utnyttja sin ställning på det viset. Eller mina kanske, om jag varit en liten gnutta snabbare, sa Kyrene efter den formella hälsningen. Hon var en mycket vacker kvinna och inte överdrivet lång, vars varma leende vägde upp lugnet i hennes blå ögon. Vågar man åtminstone hoppas på att ni bägge är dåliga på att baka? Äldre är nästan lika glad i upptåg som ni två. Och det skulle vara glädjande att se henne få betalt i samma mynt. Moraine skrattade och kramade Joanne. Hon kunde inte låta bli. Hon hade verkligen kommit hem. De hade kommit hem. Blå Ayas avdelning saknade det överdåd som präglade gröna och gula Ayas, även om den inte var lika kal som bruna eller vita Ayas. De färggranna vintergobelängerna som hängde på korridorens väggar föreställde trädgårdar om våren och blomsterängar, bäckar som pålade fram över stenar och fåglar som flög. Golvlamporna som stod vid de ljusa väggarna var förgyllda, men enkelt utförda. Det enda som gav ett storslaget intryck var golvplattorna, som hade alla nyanser av blått, från en blek morgonhimmel till skymningens djupvioletta ton, och var utlagda i ett vågigt mönster. Moraine och Joanne gick sakta längs dessa vågor och mottog välkomstkyssen ytterligare 39 gånger, innan de kom fram till Edith och de båda andra företrädarna. Det finns rum i ordning gjorda åt er, upplystes de av den rundhylta systern, tillsammans med lämpliga kläder och lite frukost. Men byt om och ät snabbt. Det finns en del saker som jag måste berätta för er. Saker som ni måste veta innan det är helt tryggt för er att sätta en fot utanför vår avdelning. Eller egentligen också att röra sig inom den, även om de flesta har överseende med nyblivna systrar. Cabriana, vill du visa dem vägen? En syster med ljusa ögon och gyllenblont hår som nådde henne nästan till midjan bredde ut kjolarna i en lätt nigning. Det var långt ifrån alla systrar som ägnade sig åt undervisning, och Moraine kände inte igen henne. Det fanns en hetsig rättframhet i hennes blick som kunde ha passat en grön syster, men hennes ton var ödmjuk när hon sa, ja visst, Edith. Och till Joanne och Moraine, nästan lika ödmjukt. Vill ni vara snälla och följa med mig? Den var mycket underlig, denna blandning av hetta och foglighet var nästan det bästa ordet. Är det hon som är första sovrerskan? Frågade Moraine försiktigt, så snart de var utom hörhåll för Edith. Och för alla andra hoppades hon. De samlade systrarna skingrades nu. En och en eller två och två och tog av sig sjalarna. Ja visst, sa Enaja, som nu slöt upp tillsammans med Kyren. Cabriana hade öppnat munnen för att svara, men slöt den igen utan minsta protest mot att ha blivit avbruten. Det är ovanligt att första sovrerskan också sitter i salen, fortsatte Enaja. Men till skillnad från en del andra vill vi blå gärna utnyttja vår förmåga till fullo. Kyren, som just vikt ihop sin sjal och lagt den över ena armen, nickade. Edith är kanske den dugligaste blå systern på de senaste 100 åren. Men om hon varit brun eller vit, skulle de ha låtit henne traska iväg vart hän hon än önskade. Precis, sa Cabriana med förklenande ton. En del av de bruna företrädarna har uppfört sig helt opassande. I varje fall för att vara företrädare. Men de bruna låter alltid tankarna fara. Hur som helst kan ni vara förvissade om att de färdigheter ni har kommer att tas i bruk. Moraine tyckte inte att det lät riktigt trevligt och utbytte en förstulen blick med Jean. Nåväl, ingen av dem hade några särskilda färdigheter. Men vad var det för faror som Edith tänkte varna dem för? Faror som kunde finnas till och med här. Hon ville fråga de tre systrarna som beledsagade dem längs korridoren, men var övertygad om att svaret måste komma från Edith och i en rum. Annars skulle hon ha berättat det för dem med en gång. Ljus. Fanns det lika många dolda underströmmar i deras nya hem som i solpalatset? Det var sannoliken bäst att vara försiktig nu i början. Lyssna och iaktta, men inte säga mycket själv. De sviter som valts ut åt henne och Sean låg vägg i vägg med varandra, en liten bit från huvudkorridoren. Var och en innehöll ett rymligt sovrum, en stor salong, ett påklädningsrum och en studerkammare. I marmoreldstäderna brann muntra brasor som hade jagat kölden ur luften. De polerade väggpanelerna var kala, men på de blå golvplattorna låg mönstrade mattor, några med fransar, från ett halvdussin olika länder. Möblemanget var också i blandade stilar. Ett bord med pärlemorinläggningar av ett slag som varit vanliga i Carhain för 100 år sedan stod invid en stol med snidade vinrankor längs benen, från ljuset visste vilket land. Och lamporna och speglarna var utförda i lika många stilar som det fanns lampor och speglar. Men ingenting var naggat eller sprucket, och både trä och metall var polerat så att det blänkte. De ägodelar som de hade lämnat på sina sängar i de antagnas avdelning hade hämtats hit. Moraines egen borste och kam låg vid tvättfatet. Hennes skrivbräde i midnattsträ låg på skrivbordet i hennes studerkammare. Och smyckeskrinet låg på ett sidobord i sovrummet. Så rummen hade redan hennes prägel. Vi tänkte att ni nog ville bo nära varandra, sa Anaya, när de slutade rundvandringen i Moraines salong. Kyren och Cabriana stod på ömse sidor om henne på den siligt mönstrade mattan, och de tittade lika ofta på henne som på Jean eller Moraine. När de pratade sinsemellan var det avspänt som gamla vänner, men det var tydligt att de följde Anaya. Tecknen var subtila, men lätta att se för någon vars blick tränats i solpalatset. Inte för att det behövde betyda någonting. I alla grupper var det alltid någon som tog ledningen, men Moraine lade på minnet. Ni kan välja andra rum om ni vill, tillade Kyren. Det är alldeles för många som står tomma. Men jag är rädd att vissa är lika dammiga som de värsta källarskrubbarna. Hon skulle snart lämna Tervallon och hade i förbigående nämnt att hon hade ett ärende att göra i Tyr. Kunde hon vara en av Tamras sökerskor? Det var omöjligt att veta. Det var ständigt Eishajer som lämnade tornet och andra som kom tillbaka. Om ni vill byta rum kan jag ordna så att de nya blir städade, sa Cabriana och samlade kjolarna, som om hon tänkte göra det omedelbart. Hon lät nästan ängslig. Varför uppförde hon sig så besynnerligt? Det var tydligt att hon intog den lägsta platsen bland de tre. Men hon uppträdde likadant mot henne och Jean. Tack, men nej. Hon fingrade på spetsborden längs kanten på en stolstyna och försökte säga att rummen var fina. Det var de tre systrarna som hade förberett allting, även om mattorna och möblerna var en gåva från Blå Aja. Men hennes tunga vägrade att uttala lögnen, så hon nöjde sig med: det här duger mer än väl. Varenda kudde och dyna i rummen var spetskantad, liksom överkasten och kuddvaren på sängarna. Det såg ut som en del av spetsarna var spetsbrydda. Rummen skulle duga alldeles förträffligt när hon väl hade gjort sig av med allt detta rysch. Jean hade faktiskt lätt när hon såg all spets på sin säng, som om hon gärna la sig att sova i ett lödrigt hav. Moraine rös vid blotta tanken. Hon erbjöd gästerna te eller glödgat vin innan hon kom på att hon inte hade en aning om hur hon skulle kunna skaffa fram något era. Men Anaya sa att hon och Sean säkert ville äta sin frukost. De båda andra nickade och de samlade sina kjolar för att gå. Maten kan vänta, sa Sean så snart dörren stängdes bakom de tre systrarna. Vi går till Edith först. Har du någon aning om vad hon kan tänkas vilja säga? Jag tycker det låter som ditt husens spel, ja. Edith först, frukost sedan, instämde Moraine. Även om det vattnades i munnen på henne när hon kände lukten av varm gröt och aprikoskompott från den övertäckta brickan som stod på ett litet bord vid väggen. Men jag har inte minsta aning, Sean. Inte minsta aning. Men det påminner onekligen om Dave Stamer. I påklädningsrummet hängde fyra klänningar i fint blått ylle, enkelt skurna men välskräddade. Två av dem hade byxkjol så att man kunde rida i dem. Men hon valde en av de andra och la sin bandade vita klänning hopvikt i tvättkorgen av vide. Den lilla anteckningsboken flyttade hon över från den vita bältespungen, som tjänarna också skulle hämta, till den enkla blå pung som hon hittade i det rymliga klädskåpet. Till och med här, kanske särskilt här, tycktes det inte finnas något säkrare sätt att förvara boken. Hon blev inte förvånad över att den nya klänningen passade perfekt. Det sades att tornet visste mer om sina invigda än deras sömmerskor och frisörer tillsammans. Inte för att hon haft vare sig det ena eller det andra på ett bra tag, men den bristen tänkte hon strax råda bot på, i varje fall vad gällde sömmerskan. Hon hade vant sig vid att ha håret utslaget, men hon skulle behöva fler än fyra klänningar innan hon lämnade Tarvalon, och i bättre material än ylle. Siden var ingalunda billigt, men det var onekligen väldigt hållbart. Från det snidade smyckeskrinet tog hon fram sitt favoritsmycke, en kesira. Hon hade varit ledsen över att inte kunna bära den i tornet, men trots att det gått 6 år sedan sist, mindes hennes fingrar hur de skulle fläta in den tunna guldkedjan i håret, så att den lilla safiren kom att hänga mitt på pannan. Hon betraktade sig själv i en väggspegel med förgylld snidad ram och log. Må så vara att hon ännu inte hade en ACDs tidlösa drag, men nu var hon i varje fall först innan Moraine Damodred. Och först innan Moraine Damodred hade redan vid 15 eller 16 års ålder navigerat solpalatsets farvatten, där de dolda underströmmarna kunde dra en till botten. Nu var hon redo att ge sig i kast med strömmarna här. Hon la den blåfransade sjalen över axlarna och gick för att söka efter Sean. Hon hittade sin vän i korridoren, insvept i sin sjal och på väg mot Moraines rum. Den första syster de träffade var Natasia, en slank saldenska med sneda ögon och höga kindben som var mild som lärare. När hon förklarade vägen till Ediths svit kröktes hennes fylliga läppar i en ogillande min. Moraine undrade om Natasia av någon anledning ogillade Edith, vilket i så fall vore underligt att visa öppet. Men Edith själv gjorde en nästan exakt likadan min när hon visade dem till ett par höga stoppade länstolar som stod framför den breda eldstaden i hennes salong. Och sedan stod hon en lång stund och värmde händerna framför de dansande lågorna, som om hon helst ville slippa prata. Hon erbjöd dem varken te, vin eller något annat tecken på välkomnande. Sean satt otåligt och vred sig på kanten till sin stolsits. Men Moraine tvingade sig att vara lugn. Det var inte lätt, men hon gjorde det. De tre ederna spände ännu hårdare om henne när hon satt. Bara tyst, lyssna och iaktta. Ediths salong var större än deras, med en taklist mönstrad med böljande vågor och två gobelänger på väggarna, en med blommor och en med färggranna fåglar. Men golvlamporna var lika enkla. Möblemanget bestod av massiva pjäser i mörkt trä med intarsia i elfenben och turkos. Bortsett från ett smäckert litet bord som såg ut att vara skuret i elfenben eller ben. Hur länge Edith än hade bebott dessa rum hade hon inte satt mycket egen prägel på dem. De enda personliga detaljerna var en hög vas av glänsande gult havsfolksporslin, en vid kjol av ciselerat silver och ett par kristallstatyetter föreställande en man och en kvinna som sträckte ut var sin hand mot varandra uppe på spiselkransen. Vilket inte sa Moraine mer än att den vithåriga systern hade god, återhållsam smak. Vara tyst, lyssna och iaktta. Jean skruvade på sig på sin stolstyna och verkade vara på vippen att resa sig upp när Edith slutligen vände sig mot dem. Hon la armarna i kors framför bröstet och tog ett djupt andetag. I 6 år har ni fått lära er att det näst ohövligaste man kan göra är att tala direkt om någons styrka med kraften. Återigen förvreds hennes läppar i en hastig grimas. Faktum är att jag tycker det är svårt att göra det nu, hur nödvändigt det än är. I 6 år har era lärare avskräckt er från att tänka på er egen styrka med kraften, eller någon annans. Nu måste ni lära er att jämföra er egen styrka med den hos alla andra systrar ni möter. Så småningom kommer det att gå av sig själv. Ni kommer att göra det utan att tänka. Men tills ni når dit måste ni vara mycket försiktiga. Om en annan syster är starkare med kraften måste ni foga er efter henne, oavsett vilken Aya hon tillhör. Ju högre hon står över er i kraften, desto större foglighet. Att inte böja sig för någon med större kraft är det näst ohövligaste man kan göra och kommer bara en hårsmån efter den näst ohövligaste. Det vanligaste skälet till botgöring för nya systrar är övertramp av det slaget. Och eftersom det är den skymfade systern som bestämmer botgöringen är den sällan lindrig. En månad eller två av kroppsarbete är det minsta ni kan vänta er. Andlig tuktan och kroppslig tuktan är inte helt ovanligt. Moraine nickade sakta. Naturligtvis. Det förklarade varför Elida fogat sig i Maylins beslut och att Rafaela lytt Lin. Och Cabriana. Cabriana var verkligen inte stark. När Vita tornet ville avstyra någonting avskräckte man från det mycket grundligt. Ljus. Tornet drog någonting ur den. Sen fick den att använda just detta för att avgöra vem som hade företräde framför vem. Vilken härva. Hon och Sean var i varje fall nästan exakt lika starka och skulle förmodligen förbli det även när de uppnått sin fulla potential. Hittills hade de gått precis lika fort fram. Det skulle ha känts onaturligt om Jean tvingats böja sig för henne. Måste vi lyda dem? Frågade Jean som slutligen gav upp och ställde sig. Edith suckade tungt. Jag trodde att jag uttryckte mig klart och tydligt, Jean. Ju högre hon står över dig, desto större blir din underkastelse. Jag tycker verkligen illa om att prata om det här. Så jag vill inte behöva upprepa mig. Det omvända gäller förstås också, men kom ihåg att det inte gäller om er Aya eller tornet har satt någon över er. Om ni till exempel ingår i en beskickning, lyder ni tornets sändebud på samma sätt som ni lyder mig. Även om hon nätt och jämnt fick lov att göra provet för att bli antagen. Nå, har ni förstått det här nu? Bra. för själv känner jag ett starkt behov av att rengöra mina tänder. Och så föste hon ut dem i rummet, som om hon verkligen ämnade springa efter salt och soda med en gång. Jag var vettskrämd för vad det skulle handla om, sa Sean när de kommit ut i korridoren. Men det här var ju inte så farligt. Jag trodde att vi skulle behöva börja från botten. Men vi är redan inte så långt från toppen. Om 5 år kommer vi att vara riktigt nära. Vare sig de tänkte på det eller ej, så visste alla när de skulle nå sin fulla styrka. Tiden kunde variera från kvinna till kvinna, men det var alltid en stadig stigning längs en rak linje. Jag var också rädd, sa Moraine med en suck. Men det är inte så lätt som du får det att låta. När övergår foglighet i lydnad? Även om det inte var vad hon sa, så var det vad hon menade. Vi måste iaktta de andra systrarna noga. Och tills vi vet säkert måste vi ta det säkra före det osäkra. Inom 1 månad tänker jag vara många rastmil från Tervallon. Inte gå och svettas på någon bondgård på andra sidan floden. Sean fnös. Visst, vi får vara försiktiga. Är det inte vad vi har ägnat de senaste 6 åren åt? Men det skulle ändå kunna vara värre. Vad säger du om jag tar med mig min bricka in till dig och vi äter frukost tillsammans? Innan de hade kommit fram till sina rum kom emellertid en annan ACD och ställde sig i vägen för dem. Det var en lång kvinna med kantigt ansikte, klädd i himmelsblått siden och med det stålgrå håret i en mängd tunna flätor smyckade med blå glaspärlor som hängde ner till hennes midja. Moraine hade varit övertygad om att varenda blå syster i tornet hade varit med vid välkomnandet. Men den här systern kunde hon inte påminna sig att hon någonsin hade sett förut. Hon gjorde sig medveten om kvinnans förmåga, hennes styrka, och fann att den var nästan lika stor som hennes egen och Seans skulle bli till slut. Här krävde säkert mer än bara enkel foglighet. Borde hon niga? Hon nöjde sig med att vänta artigt med händerna knäppta framför midjan. Jag är Chetalia Delarme, sa systern med kraftigt terrabornmål och mönstrade henne uppifrån och ned. Att döma av beskrivningen måste du vara Moraine, den söta lilla porslinstockan. Moraine stelnade till. En söt liten porslinsdocka. Hon lyckades med knapp nöd hålla god min och låta bli att krama hårt om sjalens tyg. Tanken på att arbeta på en bondgård var till viss hjälp. Men Chitalias blick hade redan lämnat henne. Vilket väl betyder att du måste vara Sean. Jag har hört att du är flink på att lösa gåtor. Vad tror du om den här, sa hon, och stack en tunn trave papper i händerna på Sean. Sean läste. Hon rynkade pannan, och Moraine gjorde likadant när hon läste över vännens axel. Sean bläddrade igenom arken för snabbt för att hon skulle uppfatta alltihop. Men det såg ut att bara vara namnen på spelkort, uppradade utan skönjbar ordning. Regenten av bägare följdes av fursten av vind, regenten av eld av furstinnan av stavar. Men sen var det 5 i mynt som följdes av 4 i bägare. En gåta. Det var bara dumheter. Jag är inte säker, sa Joa till sist och lämnade tillbaka pappren. Det avgjorde saken. Om det varit en gåta skulle hon ha sett lösningen. Och? I detta enda ord lyckades Chitalia få plats med oändlig besvikelse. Men efter en kort paus fortsatte hon. Pärlorna i hennes flätor rasslade svagt när hon tankfullt la huvudet på sned. Du säger inte att du inte vet, så du har någon aning. Vad är du osäker på? Det finns ett spel som jag har läst om, sa Jean dröjande. Ett kortspel som rika kvinnor spelar som heter På led. Man måste lägga korten i sjunkande följd i något av en uppsättning olika mönster. Men det är bara vissa färger som kan läggas på andra. Jag tror att någon har skrivit ner varje kort i den ordning de lagts ut, i ett parti som gick ut. Citalia höjde på ena ögonbrynet. Och du har bara läst om spelet. En fiskardotter har inte råd att spela kort, svarade Jean torrt. Och Citalia fick en farlig blick i ögonen. Ett ögonblick var Moraine rädd att det låg botgöring i luften. Men det enda den taraboniska systern sa var: jag kan slå vad om att Moraine har spelat på led. Men trots det misstänker jag att hon bara skulle ha sagt att det här är en slumpartad lista på spelkort eller någonting liknande. Det skulle de flesta säga. Men du som bara har läst om spelet kom fram till rätt svar. Följ med mig. Jag har några andra gåtor jag vill pröva på dig. Jag har inte ätit frukost än, protesterade Jean. Du kan äta senare. Kom nu. Citalia ansåg sig uppenbarligen ha rätt till mer än bara lite foglighet. Moraine såg på när Jean motvilligt följde Citalia längs korridoren och tillät sig att blänga på kvinnans rygg. Hennes uppträdande måste väl ha gränsat till oförskämdhet. Tydligen fanns det olika grader. Nåväl, nyanser var allt, även i solpalatset. Och de skulle inte behöva stå ut med det så länge. Inom en vecka skulle de ha lämnat tornet. Och hon tänkte i varje fall inte komma tillbaka förrän hon nått sin fulla styrka. Utom för att meddela Tamra var gossebarnet fanns förstås. Att verkligen vara de som fann honom skulle bli fantastiskt. Hennes egen frukostgröt var fortfarande tillräckligt varm för att gå att äta. Och hon slog sig försiktigt ner på den tjocka dynan på en av stolarna vid bordet. Men hon hade inte hunnit ta mer än en sked när Enaya kom in i rummet. Enaya var nästan lika stark med kraften som Citalia, så Moraine la ifrån sig silverskeden och ställde sig upp. Jag skulle ha sagt åt dig att sätta dig igen och äta, sa den modliga kvinnan. Men Tamra skickade en novis för att hämta dig. Jag sa till barnet att jag kunde gå med budet, eftersom jag ville erbjuda mig att hela dig. Det kan ibland hjälpa mot anspänningen som ederna för med sig. Moraine rodnade. Naturligtvis visste alla hur hon hade det vid det här laget. Ljus. Tack, sa hon, både för helandet. Känslan av att täckas av ett trångt plagg minskades inte alls. Men det kändes mycket behagligare efteråt, och för den nya ledtråden. Om hon inte måste resa sig inför Enaya, måste hon säkert inte lyda henne heller. Om inte Enaya bara var vänlig förstås. Moraine var nära att sucka. Hon måste göra fler iakttagelser innan hon drog några slutsatser. Hon lämnade Blå Ayas avdelning med sjalen tätt åtdragen om axlarna. Hon tänkte inte lägga ifrån sig den riktigt än, och dessutom hjälpte den mot kylan, och undrade var Tamra ville henne. Hon kunde bara komma på en möjlighet. Nu när hon och Jean var fullvärdiga systrar, tänkte Tamra kanske låta dem ingå bland sina sökerskor. De visste ju redan. Ingenting annat verkade rimligt. Hon skyndade ivrigt på stegen. Men jag vill inte ha något arbete, protesterade Jean, samtidigt som hennes mage knorrade av hunger igen. Hon kände sig alldeles urvriden efter att ha tillbringat flera timmar hos Citalia. I en svit rum så fullbelamrade med böcker och lådor med papper att det kunde tillhöra en brun syster. Och kvinnan verkade aldrig ha hört talas om stolstynor. Hennes stolar var hårda som sten. Var inte dum, sa den gråhåriga systern avfärdande och la ena benet över det andra. och slängde vårdslöst de sista arken som hon hade gett Chuan på ett skrivbord som redan var översållat med papper i minst 6 lager. Du gjorde bra ifrån dig för att vara nybörjare. Jag behöver dig. Och så är det med den saken. Jag förväntar mig att se dig här vid andra väckningen i morgon bitti. Gå nu och få någonting i dig. Du är ACD nu, så du kan inte gå runt och kurra som ett läckande avloppsrör. Det var ingen idé att protestera igen. Den fördömda kvinnan hade redan gjort klart att hon ansåg 2 protester på rad vara farligt nära en oförskämdhet. Fördömda, förbannade kvinna. Xia visade inte sin vrede. Det hade hon lärt sig att låta bli långt innan hon kom till Tervallon. I fiskhamnen kunde den som verkade arg eller rädd lätt få bekymmer. Ibland i form av en kniv i ryggen. Ja visst, Sertalia, muttrade hon med ännu ett höjt ögonbryn som följd och lyckades nätt och jämnt gå ut ur kvinnans svit med vanliga steg. Ute i korridoren blev det långa kliv, och må den svarte ta den som hade någonting att invända mot det. Brände henne. Varför hade hon varit så dum att hon låtit kvinnan lura in henne i den här situationen? Moraine hade sagt att de skulle vara försiktiga. Men istället hade hon försökt jaga bort tvivlet ur den fördömda Sertalias fördömda röst genom att försöka tänka som Moraine. Med ett par okunniga händer på rorskulten gick båten på grund, om den inte kapsejsade. Hennes oskickliga navigation skulle få till följd att hon inte kunde lämna tornet på ett bra tag. Inte på flera år, inte förrän hennes styrka var så stor att hon kunde säga åt Sertalia vad hon kunde göra med sitt arbete. Kvinnan hade åtminstone inte satt klorna i Moraine. Så klipsk som hon var skulle hon ha blivit en fantastisk assistent åt Sertalia. Trots hungern gick hon för att söka upp Moraine istället för sin kvällsvard, så att hon kunde få veta hur hon skulle få söka på egen hand. Och synen av Moraine fick henne alltid att le. När det gällde en sak hade Sertalia haft fel. Moraine var inte en söt liten porslinstocka. Hon var en mycket vacker liten porslinstocka. I varje fall på utsidan. Insidan, som var det som räknades, var en helt annan sak. Första gången Jean hade sett den karhainska flickan hade hon varit säker på att flickan skulle knäcka som ett äggskal på några dagar. Men Moraine hade visat sig vara lika seg som hon själv, om inte segare. Hur många gånger hon än blev omkullslagen tog hon sig ändå tillbaka upp på fötter med en gång. Moraine visste inte vad ge upp betydde. Just därför var det desto mer förvånande att hitta henne hopsjunken på en stol i sitt rum, med trumpen min och sjalen hängande över stolsryggen. På en bricka stod en grönglaserad tekanna som gav ifrån sig doften av hett te. Men ingen av de vita kopparna såg ut att ha använts. Vad har hänt med dig? Frågade Shaw. Du har väl inte dragit på dig botgöring redan? Värre, svarade Moraine dystert. I vanliga fall fick hennes röst Shaw att tänka på silverklockor, men det avskydde Moraine att höra. Tamra har satt mig på att fördela gåvopengarna. Blod och förbannad aska. Shaw prövade orden med tungan. Nu skulle hon inte behöva smaka riset för att hon pratade som hon brukade. Hon hade hört Eiser där svära på ett sätt som kunnat få vilken hamnsjåare som helst att rodna. Men det kändes som om hon fick en svag smak av tvål i munnen. Misstänker hon någonting? Försöker hon se till att du inte kan blanda dig i? Kanske var det därför Sertalia hade sugit tag i henne. Nej, det var för att hon hade gjort bra ifrån sig i den fördömda kvinnans prov. Idiot som hon var. Jag tror inte det, Jean. Jag har fått lära mig att ha hand om ett gods, även om jag bara omsatte det i praktiken i några månader innan jag kom till tornet. Enligt Tamra ger det mig alla färdigheter jag behöver. Hennes läppar förvreds i en skev grimas. Jag var ändå lös och ledig, som hon uttryckte saken. Och jag misstänker att hon vill ge någon blå syster en besvärlig uppgift för att vara rättvis. Hur gick det för dig då? Vad fick du för gåtor att titta på av Cetalia? En massa gamla rapporter, brummade Jean och satte sig på en stoppad stol. Om bara inte hennes skinn hade känts tre storlekar för litet. Utan att fråga först serverade hon sig en kopp te. De frågade aldrig varandra om sådana saker. Hon ville att jag skulle räkna ut vad som hände för 40 eller 50 år sedan i Terrabon och Saldre och Altera. Så snart hon uttalat orden ville hon slå handen för munnen, men det var för sent. Moraine satte sig rak i ryggen, plötsligt mycket intresserad. Cetalia har hand om Blå Ayas kunskapare. Det var ingen fråga. Man kunde lita på att hon skulle gå rakt på kärnan. Viska inte ens om det. Den fördömda kvinnan kommer att koka mig som en oljefisk om hon får veta att jag har försagt mig. Hon kommer förmodligen att göra det ändå, men jag vill inte ge henne skäl som hon inte hittar själv. Det skulle hon säkert göra, om man kunde döma efter dagens händelser. Hör nu, att dela ut penninggåvorna kan inte ta mer än några månader. Låt mig få veta vart du ska, så försöker jag meddela dig ifall jag får veta någonting. Blåa, jag hade ett omfattande nätverk av kunskapare, vilket kunde användas såväl för att skicka meddelanden som för att inhämta information. Om några månader är det kanske för sent, sa Moraine med ynklig röst och slog ner blicken. Det var verkligen inte likt henne. Jag har hållit en sak hemlig för dig, Jean. Men de hade ju aldrig hemligheter för varandra. Jag är väldigt rädd att salen tänker sätta mig på soltronen. Jean blinkade. Moraine, drottning. Du skulle bli en fantastisk drottning. Och dra inte upp de där ACD-drottningarna som det gick illa för. Det var väldigt länge sedan. Det finns knappt en regent i världen som inte har en ACD som rådgiverska. Vem har någonsin sagt någonting ont om dem, förutom vitrockarna? Det är ett långt steg från rådgiverska till drottning, sa. Moraine satte sig upp och ordnade omsorgsfullt kjolen medan hon talade med den där fruktansvärt tålmodiga rösten som hon brukade använda när hon skulle förklara någonting. Uppenbarligen anser salen att jag skulle kunna bestiga tronen utan att gatorna fylls med pöbelhopar. Men jag vill inte ta risken att de har fel. Carhane har utstått tillräckligt många olyckor de senaste åren, och även om de har rätt så har ingen suttit länge på Carhanes tron utan att sänka sig till kidnappning, lönnmord och än värre saker. Min farfars mor, Carowin, härskade i mer än 50 år, och tornet kallar henne för en mycket framgångsrik regent, eftersom Carhane blomstrade och inte utkämpade så många krig under hennes styre. Men hennes namn används fortfarande att skrämma barn med. Hellre blir jag bortglömd än hågkommen som Carowin Damodred. Men till och med om jag hade tornet bakom mig skulle jag vara tvungen att försöka mäta mig med henne ifall salen lyckas. Plötsligt sjönk hennes axlar ihop. Och hon såg ut som om hon var på vippen att brista i gråt. Vad kan jag göra, sa hon? Jag är fångad som en räv i en rävsax. Och jag kan inte ens bita av mig foten för att komma undan. Shua ställde ifrån sig tekoppen på brickan, la sig på knä vid Moraines stol och la händerna på sin väns axlar. Vi ska hitta en utväg, sa hon, med betydligt större självtillit i rösten än hon kände. Vi ska hitta ett sätt. Hon var lite förvånad över att den första eden tillät henne att uttala orden. Hon kunde inte föreställa sig någon utväg för någon av dem. Säger du det så? Det lät inte som om Moraine trodde det heller. Det finns i varje fall en sak jag kan göra någonting åt. Får jag erbjuda dig att bli helad? Jean kunde ha kysst henne och gjorde det faktiskt. Det var fortfarande mycket snö kvar nära bergen som reste sig framför län. Och i snön syntes de upptrampade spåren efter en stor mängd män tydligt i eftermiddagssolen. Spåren ledde rakt över kullarna mot de molnkrönta toppar som reste sig allt högre ju längre bort man tittade. Ejlkrigarna var säkert redan framme bland bergen. Dansekatt stampade otåligt med foten. Är det där världsryggen? Frågade Rakim med sin hesa stämma. Det är imponerande berg, men nog trodde jag att de skulle vara högre. Det där är Frändebanes dolk, skrattade en berest arafelier. Bara en låg utlöpare till världsryggen. Varför står vi bara här? Frågade Canadrin med så låg röst att han inte skulle bli åthutad, men ändå tillräckligt högt för att Län skulle höra. Canadrin tyckte om att fresta på gränserna. Bokama befriade honom från att behöva svara. Bara idioter försöker strida mot Eil i bergen, sa han högt. Sen vred han sig mot Län i saden och sänkte rösten nästan till en viskning. De bistra vecken i hans ansikte blev ännu djupare. Ljuset givet att Pedro Nile inte väljer det här tillfället att blåsa i stora trumpeten. Det var Nile, ljusets söners högste generalkommandant, som förde befälet idag. Det gör han inte, sa Län kort. Det fanns bara en handfull män i världen som var lika förfarna härförare som Nile. Vilket betydde att just det här kriget mycket väl skulle kunna få sitt slut idag. Han undrade om man skulle kalla det för en seger. När han låtit kikaren glida ner i sadelfickan igen kom han på sig med att sitta och titta norrut. Han kände hur nordlandet drog i honom, som en järnflisa känner en magnet. Det var fortfarande en nästan smärtsam förnimmelse. Vissa krig kunde inte vinnas, men måste ändå utkämpas. Bokama såg på hans ansikte och skakade på huvudet. Och bara en idiot lämnar ett krig, bara för att kasta sig rakt in i ett annat. Han brydde sig inte om att sänka rösten, och flera av domanierna gav Bokama undrande blickar. De undrade förstås vad han pratade om. Men ingen gränslandsbo skulle ställa den frågan. De visste vem han var. En månad eller två så är jag utvilad, Bokama. Så lång tid skulle det ta att rida hem. En månad, om turen var med honom. Ett år, Län. Bara ett år. Nå, låt gå då. 8 månader. Bokama fick det att låta som en stor eftergift. Han var kanske trött. Han hade alltid verkat vara gjord av järn, men han var inte längre ung. 4 månader, sa Län. Han hade klarat att vänta i 2 år, så han skulle stå ut i 4 månader till. Och om Bokama fortfarande var trött då, den klyftan skulle han få överbrygga när han kom dit. Det visade sig att Nile inte hade valt att bete sig som en idiot, vilket var utmärkt, eftersom halva hären redan hade gett sig av i tron att segern varit vunnen för flera dagar sedan. Kanske redan när Eil först påbörjade sin reträtt. Och de kallade det för en stor seger, i varje fall de som inte varit med och kämpat. Påhängarna och åskådarna. Och så historikerna, som redan börjat skriva om kriget som om de visste allt. Län tänkte inte hindra dem. Hans tankar var redan 300 rastmil norrut. Han och Bokama sa adjö till de andra och styrde kosan söderut, mot mildare trakter. Tervallon undvek dem helt och hållet. Det var säkert en stora och underbara stad som det sades. Men alldeles för full med Eiseger för att man skulle kunna vara lugn där. Bokama pratade livligt om vad de kunde få se i Andor och kanske i Tyr. De hade varit i båda länderna,
men eftersom de haft eldkrigarna att kämpa mot hade de inte ens sett den sägen om spunna Tears klippa eller någon av de stora städerna. Lärn sa ingenting alls om inte Bukama först tilltalade honom. Han kände hur hemmet drog i honom. Det enda han ville var att återvända till stora fördärv och slippa träffa några Aes Sedair.